Radio Mises avsnitt 78. Här voro folkrörelse, resning, krav, strejk, lockout och svartfötter. För den som inte hänger med så ska vi alltså diskutera fackförbund. Och då vi självklart är en ondskefull högerpodd så borde ju saken vara biff. Usch, fy, nej, usch, blä, nej tack. Men riktigt så lätt blir det kanske inte, för att så lätt är inte verkligheten. Det finns ju faktiskt en anledning till att folk organiserar sig i fackförbund, och det kan inte vara så att alla förlorar på det. Och det vi ska kolla lite på är vem förlorar på det, och om det fyller någon nytta, hur fyller det någon nytta. Och ja, däremot kan man säga redan nu att det har ju inte alltid slutat så jättebra när folk organiserar sig i fackförbund. I detta avsnitt, bättre bemedlad fackpamp Klaus Bernpainter och Hans inte särskilt arbetarklass Palmstjärna. Hej Klaus!
Tjena! Får man vara fackpamp om man aldrig varit med i facket?
En bra fråga. Jag har inte heller varit med i facket, så jag, I wouldn't know, som de säger på engelska. Men man kan väl säga så här, fackpamp är ju en typ av utsugning av arbetarklassen, skulle jag vilja påstå. Man tjänar fruktansvärt mycket pengar för att sitta och säga, hosta ur sig massa floskler och sen så slösar man bort massa pengar på massa annat. Fackskandalerna har ju avlöst varandra, särskilt nyligen. Nyligen var det väl Kommunal, men alla vet ju att Thorvaldsson och gänget tjänar ju fruktansvärt mycket pengar på att kasta floskler och hålla ut utländska arbetskraft från marknaden.
Trakassera små bagerier och konditorier.
Ja. Det ska ju sägas redan nu att facket har ju håller på att få väldigt dåligt rykte i Sverige. Det blir ju värre för varje år som går. Och det är färre och färre som är med i facket. Trots det så har vi ju internationellt sett väldigt hög fackanslutning i Sverige. Och i Norden som helhet.
Mm.
Vi inleder raskt med veckans Mises. Och vi kan avslöja att Mises var inte en vän av fackförbund. Jag slog lite citat om saker han har sagt om fackförbund, och jag har tagit de snällaste. Ni ska notera att det här är de snällaste citaten Mises har gjort om fackförbund. Det finns sådana som är bra mycket mer rabiata. Två stycken, jag kan läsa den första, så kan Klaus läsa den andra. Blir det bra så, Klaus?
Ja, det blir alldeles utmärkt.
Okej, kör vi då. Det här är alltså Ludwig von Mises citat: "De och deras medlemmar och tjänsteman har förvärvat makt och rätt att begå fel gentemot person och egendom, att beröva individer medlen för att förtjäna sitt uppehälle och att begå många andra handlingar som ingen borde få göra ostraffat." Slutcitat. Och det är alltså om facket och deras medlemmar. Ganska brutalt citat.
På vilken grund var han emot facket?
Ja, när Mises skrev sånt här, så här är väl tidigt, ganska tidigt i arbetarrörelsen, eller ja, tidigt 1900-tal. Och man kan väl anta att det var ju ganska våldsamma strejker, och framförallt så var det en hel del terroriserande av icke-fackansluten arbetskraft. På samma sätt som man inte fick stå utanför skrået en gång i tiden, så fick man heller inte stå utanför facket, för då var man en svikare och förrädare, och då skulle man mobbas ut eller kastas ut, så att säga. Och så fort det var strejk så skulle man ju då naturligtvis gå ut i blockad. Och nu för tiden så är blockader ganska fredliga. På den tiden så var blockaderna ytterst fysiska och innefattade en hel del beväpning.
Mm. Ja, det var nog mer på moralisk grund än ekonomisk grund i alla fall, de här argumenten.
Ja, han säger inte så mycket om fackföreningars möjlighet i de citat jag hittat, om deras möjlighet att höja lönerna, utan han argumenterar ju huvudsakligen vad han ser fackligt agerande på marknaden. Det vill säga, det är ju inte fredligt agerande, och som vi vet så argumenterar ju Mises för frivilligt fredligt agerande i alla frågor och aldrig med tvång.
Mm.
Ja, jag hade ett citat till, men du kan få läsa det, så tar vi det också.
Mm. Folk tror att de är skyldiga fackföreningsrörelsen sin höga levnadsstandard. Och de tolererar våld, tvång och hot från fackligt organiserad arbetskraft, men är likgiltiga inför inskränkningar av den personliga frihet som fackanslutna arbetsplatser och butiker innebär. Men vi kommer att prata lite grann om här senare vad fack egentligen kan göra för levnadsstandarden och löner och så vidare hos de anställda.
Mm.
Mises insinuerar här att de egentligen inte har så stor praktisk betydelse.
Nej, det beror ju på situation. Man kan ju garanterat visa något företag någonstans där facket har lyckats genomdriva ändringar av villkor etc. Men om vi ser till marknaden på marknaden som sin helhet, så kommer vi tillbaka till det här att marknaden som helhet är ju relativt effektiv. Vilket också gör att det finns en balans där. Men det är ju den traditionella tvistelinjen. Socialister och fackförbundsförespråkare tror ju inte på att det finns en balans mellan löner och kapital som upprätthålls automatiskt, utan de tror ju att det är en evig kamp där båda sidorna försöker ta varandra. Men vi kommer väl till det. Eftersom det var ett tag sedan vi gjorde ett vanligt avsnitt, ska vi ta lite nyheter kanske. Vad säger du, Klaus?
Ja, det kan vi.
Det blir mycket gäster i studion. Peter Schiff här allra senast. Och innan dess så hade vi även Bylund. Den evige Bylund. Ja, var ska vi börja? Jo, vi kan börja med en artikel som du säkert kommer gilla, Klaus. Men jag tänkte vi kunde diskutera lite runt den. Försöka hålla oss inom någorlunda libertarianska ramar här.
Jag får inte sväva ut alltså i det här.
Du får inte sväva ut, Klaus.
Okej. Okay.
Det är en artikel i amerikanska National Review. Och titeln är så här på engelska då. Only a barbaric nation drafts its mothers and daughters into combat. Slutcitat. Och det är då för att amerikanska kvinnor numera kan söka även stridande positioner inom det militära. Och i teorin så finns fortfarande the American draft, alltså värnplikten, även om den har varit inaktiv väldigt länge.
Ja, den brukar ju väckas till liv vid behov.
Ja. Och likadant, den svenska värnplikten är inaktiv men kan väckas till liv vid behov också. De är alltså satta på paus. Och då argumenterar artikeln då att skicka kvinnor i stridande positioner inom försvaret är barbariskt. Och argumentet går då att kvinnor i en stridssituation har inte en susning av en sportslig mot en, som någon uttryckte, en 110 kilos psykopat på anabola, vilket man kan förvänta sig att motståndarsoldaten i princip är. Så vad tycker du, Klaus? Ska vi ha kvinnor i krig?
Jag vet inte ens var jag ska börja, för det är så dumt.
Vi kan ta en kontrapunkt här. Kurdiska armén är det väldigt många kvinnor som är med i. De kurdiska persmärga soldaterna. Jag vet inte om det är av nödvändighet eller för att det är så de bedriver krig. Men där finns det ganska gott om kvinnliga soldater.
Ja, alltså ska jag ta det här från frihetlig synpunkt, då ska vi ju inte ha någon som sätts i ett värnpliktssystem överhuvudtaget.
Nej, absolut inte. Men om man nu ska man tillåta kvinnliga soldater? Om det nu finns frivilliga kvinnliga soldater?
Alltså, problemet för en statsapparat, det är att den i slutändan så är den ju självförstörande. Så att den på grund av alla juridiska spetsfundigheter och röstning och sådana här saker, så kommer den att göra det som är dåligt för den själv. Och jag skulle vilja hävda att tvinga kvinnor ut i krig är en typisk sån sak. Dels så får du en... Jag ska inte säga att inga kvinnor platsar som militärer. Men i medel så platsar de mycket dåligt som militärer.
Det är väl lite av just den här artikelns argumentation. Att dessutom att raset i stridsmoral, eller moral överhuvudtaget, när de första kvinnorna dör i strid, kommer vara helt fantastiskt. Men vi kan återvända till kurdiska persmärga styrkorna. Där finns det faktiskt kvinnor som har dött i strid mot IS bland annat.
Ja, Israel har väl flera års kvinnlig värnplikt också?
Ja, precis. Och så det finns ju nationer som har det här. Och jag vet inte, jag har inte hört om särskilt höga kvinnliga dödssiffror bland soldater. Men jag tror det är för att man drar sig, även om man säger att man inte gör, så drar man sig från att skicka dem längst fram i frontlinjen. Men något jag tycker den artikeln väl påpekar, vilket jag tycker att alla borde minnas. De har ett exempel, en amerikansk soldat som förklarade när han var tvungen att slå ihjäl någon i strid med en trubbig sten. Det är ytterst gräsligt beskrivet. Men det är ofta, som ofta glöms bort när man pratar om sådana här militära jämställdhetsfrågor, att krig, när det förs, går ut på att döda andra människor på ytterst otrevliga sätt. Det är hela poängen med krig. Och det är inget man någon borde önska att behöva utsättas för. Men ska man utsättas för det så finns det tyvärr vissa grundläggande fysiologiska saker som gör att män är mer lämpade för det. Framförallt en viss mängd mer muskulatur och framförallt en högre nivå av aggressivitet.
Och sen så finns det ju andra aspekter på det här som kanske inte riktigt hör till den frihetliga. Men nu får jag sväva ut lite grann i alla fall. Så har jag träffat en del, några stycken faktiskt, då israeliska kvinnor som har gått igenom värnplikten. Och det är rätt intressant vad den här typen av träning gör med kvinnor. Och deras personliga egenskaper. Det blir en ska man säga, en brutalisering av personligheten. Och jag tycker det, kvinnor ska vara liksom kvinnor och mödrar och goda och...
Jo, nej, men på något plan så är det så att driva krig ligger ju mer i manlig natur än kvinnlig.
Ja, män ska ju försvara kvinnor, inte skicka ut dem till stridslinjen. Det är inte det som är själva grejen.
Nej, det är ju så här att frågan, det finns ju flera aspekter av den här frågan. Och jag menar, uppenbarligen på frivillig basis, som kvinnor vill anmäla sig frivilligt till det militära, så får man väl göra det. Jag kan dock hålla med om att i ett värnpliktssystem så är det faktiskt mer barbariskt att skicka ut kvinnor i striden än det att skicka ut män. På samma sätt som jag hävdar att även om man är ett jämställt samhälle så är det en livbåtssituation, så får man som man bita i suräpplet och hoppa i vattnet om det är kvinnor som ska få plats i livbåten. Det är liksom, och det säger jag som man, att det tyvärr, det är så världen ser ut. Och det är inte jättekul att ligga och drunkna för att en kvinna ska få överleva. Men på något sätt så är det så som universum är skapat, kan jag tycka. Jag kan tycka att en jämställdhetsönskan där... Ja, jo, fast å andra sidan. Jag vet inte hur många kvinnor som i en livbordssituation kommer att argumentera för att männen är jämställda och varannan kvinna ska hoppa i. Liksom. Jag tänker ju inte argumentera för det.
Nej, det skulle inte vara så roligt att leva med en sån...
Nej, men det är ju lite så. Nej, men inte, det är ju lite samvetsfrågan.
Ja, det var han också som tog platsen för mamman där med två barn, ja, just det, som drunknade.
Ja, just det. Mm.
Ja. Nej, så kan du tänka så här. Om du hade en privat militär, då kan man ju tänka sig att de får göra vad de vill, va?
Mm.
Hur många skulle anställa kvinnor? Tror du?
Ja, till att börja med, så, ja, du skulle garanterat ha könsuppdelade förband i sådana fall, det är jag ganska säker på. För att det nämligen visar sig att när man har försökt rollspelare så här, så har du en enda kvinna i en grupp, bland en grupp stridande män, så kommer de kasta sig framför varandra från att skydda henne från att bli skjuten, och samtliga gladligen dö på kuppen, så blir det en fruktansvärt ineffektivt stridande förband för att alla försöker skydda kvinnan.
Ja, och så kommer det uppstå andra situationer, konkurrens om den här kvinnans gunst också inom laget.
Ja, det vet man ju. Det sägs att det är därför man har haft så fruktansvärt hård retorik mot homosexualitet inom militären. Det har inte så mycket att göra med att man tycker extra illa om homosexuella inom militären. Det har att göra med att kärleksrelationer i ett militärförband funkar inte. Du kan inte ha den typen av kärleksrelationer, utan alla ens kamrater måste vara lika mycket värda. Det är en teori jag har hört. Sen om det finns någon sanning i det, det ska vi låta vara osagt.
Ja, om man går tillbaka i tiden innan allting blev så konstigt. När allting var liksom lite mer verklighetsbaserat, om man säger så.
När verkligheten var på riktigt.
Ja, när man inte ständigt förde kamp mot verkligheten. Så har det ju väldigt, historiskt väldigt få kvinnor i de militära förbanden.
Jo. Sen, nu vet jag att alla kommer att dra upp amazoner, Sparta och mycket annat som motexempel. Och för all del, alltså, vi sitter ju inte och uttalar några absoluta sanningar här. Jag vet, alltså, i svenska militären så finns det ju inte en större del kvinnor, men det finns en del kvinnor. De är ju där frivilligt. Och ja, det är väl... Alltså, så länge det är frivilligt tänker jag inte säga emot. Men just här handlar det om värnplikt. Och där fördes argumentet att är mer barbariskt att skicka ut kvinnor än män. Och jag är väl på något plan villig att hålla med just den frågan.
Jag tillhör ju de som gjorde värnplikt då.
Ja.
Och då hade vi... inte i min grupp hade vi inga, eller mitt kompani hade vi inga tjejer då. Men det fanns i ett grannkompani. Jag tror att 3 tjejer. Och jag förstod aldrig liksom vad som drev dem till det här. Och dela logement, dela duschar, dela liksom allting då med de här med grabbar, va. Och jag har en speciell bild etsad på min näthinna också. Det var när vi var nere och badade på regimentets strand här vid sjön då. Norrtälje var det här. Alla grabbarna sprang kring i militärens blå Tarzan-badbrallor. Och så de här tre tjejerna då i rosa baddräkt liksom.
Jo, nej, men det blir lite udda. Men jag menar, visst, det finns väl folk som, det finns väl kvinnor som är liksom, ligger ute i normalfördelning och vill utmana sig själva. Det är väl fine sådär. Ja, nej, just det här med krig är ju en ganska intressant och ganska svår fråga. Och framförallt i och med att inte, nu har vi ju ingen värnplikt, ingen aktiv värnplikt, och USA har inte heller någon aktiv värnplikt, så frågan blir ju mindre relevant om, eftersom det numera är på något plan frivilligt, eller det är frivilligt.
Ja, nej, jag håller med här att det är barbariskt att, ja, men, att värnplikta kvinnor alltså ut i krig.
Ja. Nåväl, vi kanske lämnar den frågan. Vi skulle ju inte ut och flyga här, Claes. Ja. Sen är jag tvungen att anmäla den absolut sämsta disinformationen på länge. Det var ju nämligen så här att alla vet att alla, ingen diskuterar någonting annat än flyktingmottagning, invandring, flyktingbarn, etc, etc, etc.
Men det var under tiden kan man gå och råna en bank, för ingen som märker någonting.
Det kom polisen, så kom folk och drar upp en tid, men har du sett vad som hände på ett flyktingläger? De säger, jaha, ja, ja, så rånar man vidare. Ja. Det här landet är helt hopplöst, men det här spreds på internet. Det var någon som skulle visa att någon flyktingbarn inte var ett flyktingbarn. Och så
nej, men Hans, är det viralgranskaren det hänvisar till? Metros viralgranskaren.
Det är inte bara viral. Men, jo, du får ge dem att de berättar, för jag tycker det här är lite småkul. De skulle visa, titta, här han på bilden. Han har varit med i militären. Och så sätter de honom bredvid en bild på Bashar al-Assads döde bror. Som har varit död i 10-15 år. Den bilden hade inte varit svår att bildgoogla. Jag bara såhär... lite efterforskning, snälla. För det var så pinsamt dåligt.
Ska man ringa sån missinformation
så ska man vara bra på det. Ja. Ja, nej, men det var lite kul att han var väldigt likt Bashar al-Assads bror. Men ska man ägna sig åt missinformation, då ska man åtminstone vara bra på det. Alltså, pinsamt dåligt.
Allvarligt talat, den här viralgranskaren, kan de inte ta tag i något riktigt svårt fall någon gång? Det här om veckan så var det den här mobiltelefonen som var 1000 år gammal liksom. Nej, det här var ingen... alltså... jag vet inte vad de har för syn på sina läsare egentligen, vilken intelligens ni får och befinner sig.
Nu var det inte bara viralgranskare som upptäckte just den här, att det var Bashar al-Assads bror, som tydligen någon döde bror som någon hävdade hade kommit som flykting till Sverige. Men ja... nej, jag tyckte den var så pass dåligt gjord så jag var tvungen att ta upp den. Man kan säga att Metros viralgranskaren är ju Metro, en horribel tidning ska jag säga. Det är en gräslig blaska på den värsta sorten. Men jag kan tycka att ansatsen av just viralgranskare och dra upp dumma saker som folk envis med tro på för att de är dumma nog på att tro allt de läser på internet, det tycker jag är en ganska vettig ansats. Sen som sagt, den 1000-åriga mobilen var väl... den typen av grejer blir ju mest löjeväckande. Men jag kan säga att jag hör till en av dem som ser det som ett allvarligt problem att folk, särskilt många yngre, tror att det stod på internet allt så är det sant. Att förmågan till källgranskning, som för all del alltid har varit dålig, men det känns som att den blir sämre och sämre, för att det repeteras dumheter som är så... alltså det är pinsamt ofta. Och, men som sagt... Ja. Nästa nyhet kanske. Ja, regeringskrisen närmar sig. Klaus, kommentarer? Åsikter?
Ja, jag vet inte. De har suttit mycket längre än vad jag hade förväntat mig ändå, måste jag säga. Jag är faktiskt imponerad.
Så att, jag är 18 månader snart.
Och det finns ju ingen direkt opposition som vill fälla dem, så jag vet inte vad... det finns ingen opposition som vill regera.
Nej, oppositionen vill ha ett val där de får bättre siffror.
Ja, då får man väl kanske ha en åsikt om saker och ting och sådär också.
Ja, det... man kan väl säga så här, folk diskuterar mycket opinionssiffror nu, och nu har alla utropat att SDs uppgång är över, tjoho, Anna Kinberg Batra har gjort det. Nu har någon som noterat, hur gjorde hon det? Jo, hon la sin politik närmare Sverigedemokraternas. Vilket alla har sagt, i alla vettiga människor har sagt i 6-7 år, att det är så man förhindrar det. Det fortsätter ju upp i mätningarna.
Ja,
men det är ingen som vill lyssna på. Men poängen är väl att jag tror fortfarande inte folk förstår vilket skifte som har skett inom svensk politik. För det finns väljare som aldrig kommer tillbaka. Framförallt de som har gått från Socialdemokraterna. Men det blir inga mer majoritetskoalitioner av den typ vi haft tidigare. Blockpolitiken är död i det landet. Och det intressanta är att både Centern och Folkpartiet slirar farligt åt vänster nu för tiden.
Mm.
Och slirar de tillräckligt långt vänster så kommer vi få ett högre block.
Liberalerna heter de nu för tiden. Inte Folkpartiet.
Liberalerna, ja, med J. Ja, nej. Svensk politik är ju en sån där lustig hobby man kan ägna sig åt och bevaka. Men det roliga med den så kallade regeringen nu för tiden är att olika regeringsföreträdare för olika partier säger öppet emot varandra om vad regeringen tycker och tänker. Först, mest berömda exemplet är naturligtvis Morgan Johansson, socialdemokratisk migrationsminister, som säger en sak. Och sedan skolministern Fröken Fridolf, som säger något helt annat och uttolkar Johanssons uttalande som att de betyder inte alls vad han sa, de betyder något helt annat. För att annars skulle vi vara tvungna att kliva ur regeringen, och det tänker vi inte göra. Alltså så betyder det något annat. Och så senast idag så var det då finansminister Magdalena Andersson som sa att Mehmet Kaplan står inte för inte regeringens talan. Han för bara sina egna åsikter. Det är jag som står för skattepolitiken i det här landet.
Mm.
Och det tyckte jag var jätteroligt.
Alltså jag följer ju knappt sån här partipolitik. Men jämför man det amerikanska så är ju det svenska fantastiskt inkompetent alltså. Det är den ständiga frågan mellan ondska och dumhet, så ligger ju Sverige rätt högt på dumhetsskalan. Och i USA ligger man kanske mer på ondska, åt ondskehållet. Men den här naiviteten och inkompetensen är graserande.
Ja, jo, nej, men så är det ju. Sen, det varierar lite också. Man kan väl säga vad man vill, men det som har hänt med nuvarande inkompetens beror till viss del på att alla duktiga socialdemokrater slutade tillsammans med, eller jag ska inte säga alla duktiga, alla som kunde ge ett sken av kompetens slutade samtidigt som Göran Persson och begav sig till näringslivet. Och kvar har du de som inte bidde bättre.
Mm. Jag hoppas att de inte avgår på ett tag än faktiskt, för jag har en bok jag planerar och den kräver en inkompetent regering.
Och du är orolig för att Anakin Verbata skulle bilda en så fruktansvärt kompetent regering, eller?
Ja, just det. Precis.
Ingen större anledning till oro, Klaus.
Ja, det är bra. Tack.
Ja, amerikansk politik då. Trump och Sanders leder ju fältet just nu. Även om folk debatterar om Sanders överhuvudtaget, Bernie Sanders då, överhuvudtaget kan vinna, eller om det är så att han kommer lämna fältet fritt för Hillary Clinton i slutändan.
Men hur var det nu? Skulle inte FBI påbörja en brottutredning mot henne?
De diskuterar ju det, men det händer ju ingenting. Så att jag tror att svaret är nej. Det börjar lusa att de inte kommer göra det. Även om det har sagts väldigt mycket om att det finns väldigt många som skulle vilja det, för att egentligen borde det göras.
Men det kanske är så att är inte alla lika inför lagen och sådär?
Det är nu du hör de här syrsljuden, Klaus.
Ja. Det känns som att vissa får specialbehandling.
Skulle vissa djur vara mer jämställda än andra djur, Klaus?
Ja, jag vet inte. Det känns som att... Ja,
En rolig sak som dök upp i de här breven de har krävt ut från hennes mailserver är att det visar sig att hennes kampanjgeneraler, hennes rådgivare, hennes presssekreterare som har sagt till tidningar att ni kan få se talet som Hillary Clinton tänker hålla i förväg om ni skriver exakt det här, om det är er artikel. Exakt de här orden ska ni använda. Och det gjorde då minst 2 tidningar. Och det finns dokumenterat att det här mejlet har skickats och tagits emot. Så att jo då, det finns väldigt mycket media som lever. Och det här är en ganska intressant lektion i om samspelet mellan politiker och media. För att det är inte så att politikerna kräver att media ska säga vissa saker, lagstiftar om att de ska säga vissa saker, förutom möjligtvis i Polen. Men däremot så går det ganska enkelt att med mjuka influenser säga att om ni vill ha någon som helst fördel av samarbete så kommer ni göra som vi säger ändå. Och det är ofta så samarbete fungerar. Om inte ni är snälla så får ni ingen intervju.
Nej, det har ju en symbios där mellan statsmakten och den tredje statsmakten. Även om den ska granska statsmakten så är det ju inte naturligtvis. Man vill ju inte tappa sina privilegier och kontakter.
Jag försökte reta upp det där genom att dra ett skämt om Polen. Du kanske inte hängde med.
Jag sa
att det bara i statsmakten sällan tvingar fram vad media kan säga förutom möjligtvis i Polen. Mm-hmm. Och då ska du som sann ärkekonservativ säga att det Polen gör är minst han inte värre än vad någon annan gör. Så säg det nu, Klaus.
Mm, just det. Jag håller med.
Det blir ingen debatt. Du orkar inte säga emot. Vakna nu, Klaus. Nej, Polen är intressant. Det är svårt att säga vad det skulle bli av det. Uppenbarligen så sker en del intressanta saker där. Och uppenbarligen försöker statsmakten, precis som i någon mån har gjort i Ungern, lägga sig i lite vad medierna ska rapportera och så vidare.
Men det finns ju olika synpunkter på det där. Vissa hävdar att
att andra sidan har gjort ungefär samma sak.
Ja, exakt. Och det gäller ju då de statliga medierna. Som man naturligtvis inte ska ha några alls, naturligtvis. Men man har en sån vänstervridning som man har i Sverige.
Jo, man kan ju, det finns mycket att säga om det. Jag tänker inte säga någonting alls i dagsläget. Vi får väl se hur det utvecklas.
Det fina är att vi behöver inte ta någon stat i försvar alls.
Nej. Det är lite samma sak med Ungern. Jag kan inte uttala mig. Det har hänt jättemycket politiskt intressant i Ungern, men jag har väldigt svårt att uttala mig om vad det faktiskt är, för att det krävs nog att man är ganska insatt för att lite förstå det. Jag vet att EU inte tycker om det, vilket ju då instinktivt får mig att börja misstänka att det är någonting bra som händer. Sen betyder det inte att det är någonting bra som händer, men just när de här EU-trollen tycker att någonting är illa, då blir man... Då vill man helt plötsligt ställa sig positiv till det. När de här riktigt ärkekorruperade Jean-Claude Juncker och de här för sig att någonting är dåligt, då blir man lite glad. Men som sagt, det kan ju vara dåligt ändå. Det kan ju bara vara så att det råkar vara dåligt för även dem.
Ja, precis. Här har jag en bra tal om EU och Polen. Jag googlade lite på Wikipedia häromdagen och så hamnade jag på det här. Polish member of the European Parliament, Janusz Korwin-Mikke, regularly expresses his political views by ending his speech with "The European Union must be destroyed."
För övrigt anser jag att Kartago ska förstöras.
Ja, det är precis under den artikeln. Kartago, de lenda est.
Ja, man får väl säga att det är väl trevligt att polackerna har läst lite historia i alla fall. Oh. Jag är väl också av åsikten att EU på sikt måste monteras ner.
På sikt monterar ner skräpet omedelbart. På sikt kommer det montera ner sig själv.
Jo, nej, men som så här. Jag har antagit en ytterst antirevolutionär ådra och hävdar att det är klart det ska monteras ner. Men, alltså EU...
Du tänker vi ska rösta bort det?
Nej.
Reformer?
Nej, inte det heller. Jag tänker att vi ska försöka se till så att det inte rasar i skallen på oss. För att rasa gör det. Nej, men som så här. Philip Bagus skrev ju boken The Tragedy of the Euro. Och där tar han upp det här att det fanns en strid mellan liberala och socialistiska krafter när EU skapades. Och i början så vann de liberala krafterna, främst de liberala tyska krafterna. Och då var det tanken att det skulle vara en samarbetsunion och inte mycket mer än det. Det skulle vara en öppen marknad, man skulle ta bort handelshinder och så vidare. Och så vidare. De här traditionella liksom, liberala värderingarna. Och sen långsamt, så eller ganska snabbt, togs det över av socialister. Tyngst där bakom var ju i Frankrike. Och så blev det en omfördelningsunion och sen långsamt började växa fram att de ville ju skapa Europas förenta stater. Men grundtanken om en fri öppen marknad är ju fortfarande bra. Men EU har nästan aldrig varit, eller EU har absolut inte varit, EG har väl i princip inte varit heller, kol och stål, unionen kanske var någonting åt det hållet.
Ja, men det var väl snarare ett sätt att ta kontroll över kol- och stålproduktionen, inte att tillåta frihandel.
Ja och nej. Historien är ju lite invecklad på det sättet att det är ju aldrig en sak som händer, utan det är ju alltid flera motverkande krafter som leder till någonting, men det var ju inte en kartellisering av kol och stål. Det var ju ett försök att se till så att du fick multinationella industrier. För att multinationella industrier brukar inte tycka om att folk strider över gränserna.
Så vidare de inte säljer vapen som tillverkas av kol och stål.
Nej, precis. Men själva kol- och stålproducenterna kommer inte jätteglada över här om de ligger liksom mitt på gränsen. Men så att jag... Jag har insett att det finns ett värde att vara lite mjukare i sin retorik mot vissa saker. Och missförstå mig rätt, jag tycker det är ett förbannat härke. Men, och jag tycker definitivt att vi ska bli av med det. EU är en av de få saker som kan leda till civilisationens undergång i och med att det är den totala centraliseringen av västerländsk civilisation. Och det, vi vet alla vad som händer efter sin centralisering löpt sitt lopp.
Och inför detta tycker du att det är rimligt att föra en mjuk retorik då? detta hot mot civilisationen. Nej, du Hans.
Det är svårt att umgås med dig, Klas. Det är svårt att umgås med dig. Nej, men som så här. Jag kan sitta här och säga att EU är... Hur illa än tycker de om EU? Så för det första så kommer ju inte EU monteras ner för att man skriker åt det. Det kommer monteras ner för att det är ohållbart. Och då måste man samtidigt komma ihåg, vad händer medan det går sönder? Och vad bör man vara för och emot medan det går sönder?
Ja, man bör vara långt därifrån.
Jo, men det är ju ingen som kommer vara det, Klaus. Det är just det som är problemet. Ingen kommer ju vara långt därifrån när det går i pepparn. Om man inte flyttar till en annan kontinent. Och man måste komma ihåg en sak till som är lite oroväckande. Innan EU fanns så fanns det ju det som kallas bilaterala samarbete. Det fanns ju någon form av diplomati mellan de flesta europeiska länderna. Det här var ett väldigt utvecklade kontaktnätverk i det här. För att länder har alltid skött diplomati sinsemellan. Och allt det här har ju i princip, misstänker jag, sugits upp i en supranationell konstruktion. Och det här måste ju återuppbyggas om du ska ha nationer som ska finnas senare. Alltså, jag menar, när allt samarbete är beroende nu på EU-regulation och EU-kontakter och sen försvinner EU en vacker dag, vad finns då kvar? Ja, uppenbarligen så kommer det från botten växa tillbaka en form av nationellt samarbete och förhoppningsvis snarare ett regionalt samarbete. Men det kommer ju inte över natt.
Nej, jag tror att det kan gå ganska fort ändå.
Ja,
det handlar ju om företag som har relationer och de har de ju ändå. Liksom. De är ju inte beroende av EU för sina affärer. Liksom.
Nej, jag är mer orolig för statsmakten. Alltså företagen är inte minst oroliga för. Företag gör vad försöker tillverka saker som de har nytta av. Det är mer orolig för hur statsmakterna kommer behandla varandra. Ta Polen som exempel igen. Polen för en fruktansvärt aggressiv retorik. Polens ledare ska jag säga inte. Polska befolkningen vet jag inte. Men de är fruktansvärt aggressiv retorik mot både Tyskland och Ryssland. Och någon del av mig vill ju bara säga så här, har ni läst historien eller inte?
Mm.
Men Polen är fruktansvärt arg retorik mot både Tyskland och Ryssland samtidigt. Och det är klart man kan göra det, men jag undrar ju lite vad som har hänt med diplomatin.
Ja, jag vet inte. Kanske välförtjänt. Polens fall. De kanske har läst historia.
Ja, och inse att de aldrig har varit och aldrig tänker vara vänner med vare sig Tyskland eller Ryssland av väldigt rimliga skäl. Jag tror inte man ska oroa sig så mycket för Tyskland kanske om man sitter i Polen idag. Jag tror inte att det kommer bli någon marsch österut från Tyskland.
Nej, det tror jag inte. Inte dagens Tyskland i alla fall.
Jag undrar om Tyskland nu för tiden är världens fredligaste land. Det skulle inte förvåna mig om Tyskland är det fredligaste landet på jorden nu för tiden.
Alltså, de är ju så... Jag vill använda det ordet igen som jag inte ska använda. Vad du brukar säga istället? Ängsliga brukar du säga.
Ängsliga? Jo, nej, men visst så är det ju. Tyska politiker
de har blivit, och tysk... De har ju blivit väldrillade kan man säga.
Ja, det är väl ganska allmänt känt att ända sedan andra världskriget har den tyska skulden för krigen varit en integral del av upplärningen av nästa varje generation.
Absolut.
Och man kan jämfrågasätta, dagens tyskar levde inte under kriget. Det är snart ingen kvar som levde då. Men Klaus, här sitter vi och diskuterar europeisk politik. Det här skulle handla om fackförbund.
Ja, visst det.
Vad hände här?
Kan inte jag få komma med? Jag vill komma med en god nyhet också.
Ta en god nyhet, varsågod.
IKEA undviker miljardbelopp i skatt.
Så du menar att det blir mer pengar till IKEA för att utveckla bra varor och mindre pengar till staten för att utveckla dåliga varor?
Ja, exakt. Och mer pengar till de anställda och mer pengar till Ingvar Kamprad.
Bra, bra. Jag antar att medvis nu ska vi vara fruktansvärt upprörda över det här.
Ja, det här är då en under årens lopp står det här, har flera journalister grävt i Ingvar Kamprads bolagsstruktur runt IKEA och presenterat olika avslöjanden om hans bolagsstruktur alltså.
Ja, okej.
Nu kommer norskfödda Eva Joly och hennes partikamrater i gröna gruppen i EU-parlamentet med ytterligare en pusselbit. De har nämligen räknat ut hur mycket skatt han har undvikit genom sina konstruktioner.
De enda människor som inte försöker undvika skatt är de som inte betalar skatt, nämligen folk som är anställda av staten.
Mm.
Ja, jag kan inte ens förstå att de förväntar sig att någon ska reagera på det här förutom ideologiska socialister naturligtvis.
Den här Eva Joly, hon är en fransk politiker numera och hon är tidigare åklagare och har gjort sig känd för att bekämpa korruption. Det här är väl någon slags form av korruption, menar hon då.
Man måste vara rätt färgblind om man försöker bekämpa korruption och en del av den här typen av maskineri, jag vet inte.
Ja,
ja, ja. Ja. Fackförbund, Klaus.
Ja.
Jag tänkte inleda med att läsa Nordisk familjeboks definition på vad en fackförening är. Och det är bra.
Det lyssnar jag gärna på.
Fackförening, en fortbestående sammanslutning av lönearbetare, vars huvudsakliga syfte är att motsätta sig försämring och verka för förbättring av arbetsvillkoren. Enligt vedertagen svensk uppfattning är en fackförening en fortbestående lokal sammanslutning av löntagare inom visst fack, viss bransch eller industri eller visst arbetsföretag.
Mm. Jo, det låter väl rimligt.
Ja, och det är väl det ett fackförbund är, tror jag.
Och syftet här kan man ju diskutera då, att motsätta sig försämring och verka för förbättring av arbetsvillkoren.
Ja, det är väl det officiella syftet i alla fall, får man väl lov att säga. Det är ju alltid det som framförs.
Det står ingenting här om att pampresorna är huvudsyftet.
Nej, det kanske inte ingår i innehållsförteckningen.
Ska vi försöka vara lite neutrala i det här ämnet då?
Vi ska försöka. Jag narrades lite med i början. Det är väl kanske ingen hemlighet att vi är lite tveksamma till ganska mycket facklig verksamhet. Men det finns ju... Man kan förstå varför fackförbund finns och det är inte så att de inte... Jag tror att det finns ganska gott om fackanslutna som faktiskt försöker det som fackförbund säger att de försöker göra. Sen med blandade resultat får väl sägas.
Ja, sen att de kanske i viss mån försöker sig på det omöjliga.
Ja.
Men det är ju deras problem då.
Mm.
Mitt huvudsakliga motstånd mot fackföreningar är i den mån de utnyttjar statsmakten.
Ja, absolut. Tvångsmedlen är ju väldigt svåra att vara för. Det är svårt att tycka att det är en bra sak. Vi kanske ska försöka spåra vart fackföreningar kommer ifrån. För att, nu får du hjälpa mig lite här, Klaus. Men en gång i tiden fanns det något som heter skråväsendet.
Ja, just det.
Och det var väl inte frivilligt. Men nu är vi ju tillbaka på sen medeltid eller någonting.
Ja, vi har pratat om skråväsendet förut. Och det var ju så, det var en form av privilegium man fick av kungamakten. Att tillverka skor till exempel. Kunde inte vem som helst göra hur som helst. Vet man inte hur det skulle sluta. Men det kom ju den här merkantilistiska idén att företag och företagare behövde skydd för att kunna göra vinst. Och därför fick man ensamrätt på det här. Skotillverkning och allt vad det var för något. Av kungen. Och det utfördes då inom skrået.
Mm.
Och i gengäld då så fick kungen naturligtvis en liten hacka för detta.
Visst var det så att en av huvudpoängerna var att skråen fick bestämma hur många nya gesäller som skulle tas an. Hur många nya som fick läras upp i yrket helt enkelt.
Ja, precis. Man ville ju naturligtvis reglera utbudet av arbetskraften här. För att kunna hålla uppe löner.
Ja, minst. Hålla nere efterfrågan. Och i Sverige så avskaffades det här under 1800-talet, har jag för mig. Vi har dragit det förut, jag glömmer exakt årtal nu. Men det dröjer ju inte så länge. Den ekonomiskt liberala eran i Sverige börjar väl runt mitten av 1800-talet. Och fackförbunden börjar ju uppstå i Sverige mot slutet av 1800-talet.
Man kan ju säga det också bara om de här skråna. De hade ju också en del... social verksamhet, de tog hand om varandra. De hade ju olika kassor för att ta hand om någon råkade ut för någonting i arbetet och sådär. Så hade de fester och allmänt trevligt.
Arbetslöshetskassor fanns alltså redan där?
Ja, man kan se det som
på
så.
På något sätt.
Ja, eller försäkringar helt enkelt när man blir skadad och så.
Mm. Storbritannien var ju det land som industrialiserades först i princip i den här delen av världen. Och de var ju även tidigast med fackförbund. En föregångare till fackförbund ska väl sägas att vi kanske ska förklara begreppet luditer. Det var ju ett sätt att för de, nu ska vi se, inom var det vävarna eller var det, det var ju någonstans inom tygindustrin, de fick, ja, de fick konkurrens av maskiner.
Ja, vävarna var det.
Ja, och helt plötsligt så kunde en maskin göra 10 arbetares jobb och arbetslösheten spred ut sig.
Ja, det här var ju på den tiden, var ju på den tiden man vävde hemma, va, och lämnade ifrån sig, och så kom de och satte upp en fabrik för maskiner och förstörde hela affärsidén.
Precis, och då till slut så var det några ilskna människor som började slå sönder de här maskinerna. De bröt sig in och slog sönder dem om nätterna för att just minska konkurrensen då. Det var ju dödfött naturligtvis, för att det var ju någon, folk satte ju bara upp en ny fabrik.
Det här var robotarna som kom.
Ja,
kan man säga.
Vävar robotarna kom och tog deras jobb. Men då var det så att det sades på den tiden att den första som gjorde det här var en mytologisk karaktär som kallades för Ned Ludd. Han var mytologisk ungefär som Robin Hood. Och tydligen då varje gång någon hade slagit sönder en maskin och de folk jagade efter vem det var, så brukar de säga att det var Ned Ludd som gjorde det. King Ludd, även känd som. Och det låter ganska dråpligt på svenska. Men så var det, och det är därför de kallas luditer. Och de härjade ett tag där på slutet av 1700-talet. Men det var ju dödfött naturligtvis, för att sagt, när robotarna kommer då är det kört, då är det bara upp. Och de hittade ju andra saker att ägna sig åt i slutändan. Men inte så långt efter det här så började ju fackförbunden dyka upp i Storbritannien, och de var ju initialt förbjudna. Det var man lagstiftade alltså mot och sa att nej, arbetskraften får inte organisera sig. Och
det är naturligtvis ett oskick att förbjuda folk att organisera sig.
Det tycker jag. Och det här är ju första gången jag tycker att jo, men här får man ju komma ihåg att det stora skiftet i maktförhållandena håller på att ske här. Den borgerligheten växer ju fram, men framförallt så de kapitalägande klasserna börjar ju anamma mer och mer den politiska makten och tar den från de landägande klasserna, det vill säga adeln. Och adeln hade ju ganska fint bevisat att har man den politiska makten så ska man ju lagstifta till sin egen fördel. Och naturligtvis så kan man ju misstänka, det var så att även den kapitalägande klassen då naturligtvis nyttjade statsmakten till samma sak. För att till exempel lagstifta mot att arbetarklassen försökte organisera sig och så vidare. Och det är ju härifrån man ser varför behovet för fackförbund dök upp. Varför arbetarna kände att de behövde organisera sig, för de ansåg att de var diskriminerade av de kapitalägande klasserna. Och det är så intressant när det finns det fanns tidiga pamfletter i svensk politik där arbetarklassen krävde sänkta skatter. De ansåg sig bli utsugna av staten och krävde sänkta skatter för att kunna ha ett värdigt leverne.
Ja, hur den internationalen går. Både stat och lagar oss förtrycka.
Underskatter vi digna ner.
Ja. På den gamla goda tiden.
Jo, och man ser ju här att till viss mån så var ju arbetaren tidigare arbetarrörelsen en motståndsrörelse mot statligt förtryck. Inte mot kapitalägarnas förtryck. Och som sagt, sen vet vi att den socialistiska och den kommunistiska klassläran är ju bara en förvridning av den liberala. Den liberala såg det som konsumenter och producenter. Och den socialistiska klassteorin handlar om kapitalägare och arbetare. Mm. Men i vilket fall, det dröjer inte så länge. Lyckligtvis så efter 25 år så tillåter man facklig organisering i Storbritannien och slutar med den här dumheten och lagstiftar bort saker.
Men en intressant sak här var det skiftet som skedde här, industrialiseringen. Först hade du naturligtvis den jordbruksrevolutionen som gjorde att man inte egentligen behövde så mycket mera folk i jordbruket. Och det frigjorde ju folk för den industriella revolutionen. Det var ett förstadium till den då. Och då kunde den här arbetskraften användas i fabriker. Så folk flyttade då in från land till stad för att ta jobb i fabriken. Och man får väl anta, om inget tvång var involverat här, så gjorde folk det av egen fri vilja därför att de ansåg att deras levnadsstandard skulle öka.
I början, kanske ännu lite tidigare, så var ju väldigt många daglönare. Det vill säga, de gick och gjorde en dags arbete på en fabrik och sen gick de hem igen. Det var ju, jag gissar att det rörde sig om bönder som ville ha pengar, alltså betalt i pengar för att kunna köpa saker. På gården så var de ju i princip självförsörjande. Men då åkte man till stan och så gjorde man ett antal dagsverken och så fick man betalt för det och så tog man pengarna med och så åkte man hem igen. Men visst, alltså det måste ju ha blivit, det finns ju ingen anledning att be sig till stan om man får det mer miserabelt där än på land. Man ska veta att det var ganska, ganska tråkiga omständigheter även på landsbygden. Alltså det var fattigt. Enligt modern mått mätt så var alla urfattiga, både stad och land.
Men det kan man inte säga, från deras synvinkel så var det vad det var. Det var ju liksom världens mest high-tech-samhälle på den tiden.
Ja, jo men precis. Det som man kan tänka sig att det finns väl säkert en informationsbrist att många ser staden som precis som många som tar sig till Sverige nu, många ekonomiska migranter såg staden som det stora hoppet, att här får jag det bättre. Och sen kanske det inte alltid var så, det kan ju funnits illusioner också. Och sen ett av problemen du får är ju att folk flyttar till stan och det fanns inte så många nöjen och så vips och skaffar alla 17 barn och sen du fick ju ett framväxande stadsproletariat som led under ganska tråkiga omständigheter. Men det har ju att göra med också med att, jag menar, ekonomin började ju växa mycket via fabriksväsendet och städerna. Men inte så att den automatiskt höjer allas levnadsstandards där, och det kan ju komma tillfälliga nedgångar i det här. Och framförallt något som mycket, väldigt mycket debatteras var ju det här med att befolkningstillväxten tycktes ju hålla jämn takt med förbättringarna. Nu var det så under en kortare period och sen stack den så kallade ekonomiska tillväxten förbi befolkningstillväxten och vi fick alltså tillväxt per capita. Och det är ju det som var den industriella revolutionen, inte att vi fick tillväxt på grund av befolkningsökning utan vi fick tillväxt per capita. Men det såg ju inte alltid ut så naturligtvis, och det är ju några procent per år. Så det är väl klart att ibland så såg det ut som att folk åkte till städerna och där var det misär. Och det var säkert misär i vissa områden och vissa perioder, absolut.
Men vad tror du om det här då? Att, jag tror att de nyrika kapitalisterna, man såg en större, det blev mera klyftor mellan de som arbetade för dem och även liksom lantbefolkningen. Så att man upplevde, du vet, det talas om klyftor, vi hade till och med ett speciellt avsnitt om klyftor. Att man upplevde den här orättvisan. Även fast ens reella levnadsstandard kanske hade ökat, upplevde nu plötsligt en orättvisa gentemot de här.
Ja, och det är ju ett konsekvent mänskligt problem att vi kan bara bedöma relativa skillnader. Vi kan inte bedöma absoluta skillnader. Du kan inte ha en upplevelse av en absolut skillnad. Du kan bara ha en upplevelse av en relativ skillnad. Så absolut, det måste ju sett ut ganska illa. För att om vi tänker oss ett samhälle, det finns ytterst lite kapital. Den som har kapital, det vill säga den som lyckas bygga en fabrik, kommer ha en fruktansvärt hög avkastning på kapitalet. Det kan säkert vara att fabriksägarna hade en 60% avkastning på kapitalet, 50-60% när de var först med att slå upp en fabrik som var unik i den tillverkade. Men kolla på de som uppfinner saker nu. Som under de fåtal månader och år som de är först så har de en fantastisk avkastning på eget kapital. Och sen kommer konkurrensen och så vips normaliseras det ner och så har de samma låga avkastning som alla andra. Men i och med att alla branscher var nya. Jag menar, den första mutterfabriken, den första fabriken som spik, alltså sågverk, allt, när allt sånt där dyker upp, så de som lyckades montera en sån här fabrik, samla ihop kapital för att göra det, blev sannolikt fantastiskt rika jämfört med omvärlden. Så det är klart, det såg ju ut som att några såg ut de andra. Alltså, det är ju inte svårt att se var föreställningen kom ifrån, så att den var fel, det är en annan sak. Det började som sagt tidigast i Storbritannien. Och det kommer lite senare till Skandinavien och Europa. Tyskland är också intressant. Också en fackförbundsrörelse där. Den förbjöd också, den så kallade socialistlagen infördes av Bismarck som förbjöd socialistisk agitation. Den varade inte heller särskilt länge. Den hade väl, jag tror att det var mellan 1878 och 1890 så var det förbjudet med socialistisk agitation. Och man ska veta att socialism var väldigt tätt knutet till fackförbundsrörelsen redan tidigt. Man såg det väldigt tidigt som en kamp mot kapitalägarna och naturligtvis då med socialistisk propaganda och socialistiska skrifter i bakgrunden.
Har du någon känsla för om det var att det infiltrerades av socialister? Socialister såg här en grogrund för sina idéer. Eller uppstod det naturligt i arbetar, ja, i fackföreningsrörelsen?
Jag är ju tvungen att säga gissningsvis både och.
För jag vet att Marx själv klagade ju på att arbetarna inte alls var så intresserade av hans idéer. Nej. Som han hade hoppats.
Absolut, så här, arbetarklass har precis som bönderna, alltså tidigt var ju väldigt traditionella. Den internationella marxismens stora nederlag var ju när bönderna gick ut i strid i första världskriget för sina egna nationer mot varandra. Men så att både och skulle jag säga, det fanns säkert en hel del arbetarklass som tyckte det här var intressant. Det såldes ju en enorm mängd pamfletter. Men självklart fanns det ju säkerligen intellektuella som tyckte det var jättekul att försöka rekrytera folk till det här och agitera. Det tror jag. Så att det är väl en salig blandning. Men idéer rörde sig ju rätt fort, vad jag förstått på den här tiden. Inte så fort som idag med internet naturligtvis. Men relativt vad det gjort tidigare så spreds ju saker ganska fort. Tidningar uppstod ju till höger och vänster och alla skulle ha sin egen tidning och så vidare. Så att... Det är nog, alltså jag tror att det var nog ganska mycket oreda i delar av Europa under sent 18- och början 19-talet. Det måste vara framförallt måste allting gått väldigt fort.
Ja.
För att just den industriella revolutionen, man ska komma ihåg att innan dess så hade du det nästan likadant som dina föräldrar och deras föräldrar och deras föräldrar och deras föräldrar. Det hände väldigt lite mellan generationerna. Välståndet ökade ack så lite. Man bröt lite mer mark i jordbruket, någon hektar här och någon hektar där per generation och så vidare. Men annars var ju livet ganska likadant. Det fanns inga jättestora teknologiska hopp. Så att naturligtvis, det måste ju ha varit en ganska omvälvande period för den tidens människor.
Mm.
I Sverige, om vi ska klassa in på Sverige, så är väl den stora saken när landsorganisationen bildas ur ett antal. Jag antar att det var ju ganska många småförbund, så dyker LO, landsorganisationen, upp till slut.
Du hade ju också den svenska agitatorn August Palm.
Ja.
Han står ju där framför LO-borgen. Han står staty där.
Och August Palm är jätteintressant apropå det du sa om det där med upplevda klyftor. För det berömda citatet av August Palm. Nu kan jag inte citera rakt av. Men nöden är så mycket enklare att genomlida om den blott delas av alla eller någonting i den riktningen.
Ja, det är en ganska illustrativ tanke.
Ja.
Hellre att alla har det lite sämre än att någon har det lite bättre. Och alla har det lite bättre.
Precis. Sen fanns det också en annan sak som jag tror man måste komma ihåg. Att det fanns ju ytterligare en skillnad. Det fanns ju en ganska stor kulturell skillnad mellan borgerligheten och arbetarklassen. Borgerligheten gjorde ju, alltså de övre skikten i samhället har ju alltid gjort en sak av att ha ett skilja sig från de underklasserna i beteende, i klädsel, i nöjen etc. Och traditionellt så var det ju adeln som försökte skilja sig från alla under dem. Men nu börjar även borgerligheten försöka särskilja sig från arbetarklassen. Så att det fanns ju tydliga klasser. Det är ju svårt för oss att tänka oss nu att det är liksom de princip alla klär sig likadant i vårt samhälle. Ja, inte riktigt sant, men den breda medelklassen gör det. Så finns det lite ovanför och lite under naturligtvis. Men den breda medelklassen ser ungefär likadant. Det är svårt att säga med blott anblicken om någon är över medelklass eller under medelklass eller vad du vill kalla det.
Ja, just det.
Men på den tiden lärde jag misstänka att det var väldigt tydligt klasstillhörighet. Och då blev det mycket så att man tittade uppåt och såg folk som klädde sig annorlunda, klädde sig bättre, talade bättre, var mer bildade och tyckte att ha alla pengarna. Och man tyckte att det här var ju orättvist och måste rimligtvis bero på att de har tagit våra grejer.
Mm.
Nåväl, vad sa vi? Sverige, LO.
LO, ja.
Mm.
1898.
Ja, och jag vet inte, LO var väl sagt, LO har alltid varit lite av en paraplyorganisation. Den första riktigt stora strejken i Sverige är väl 1909, om jag minns ihop. Generalstrejk 1909. Och det var ju faktiskt första stora strid i Sverige och de förlorade den. Det gick katastrofalt dåligt. Det var en lågkonjunktur innan. Och företagen annonserar att vi måste tyvärr skära ner lönerna för att vi har jättestora lager av saker som vi inte får sålt och det är jättedålig konjunktur och då går man ut i stor strejk. Och det dröjer inte länge innan strejkkassorna har slut och som sagt, företagen satt på lager av saker så att det gjorde de inte jättemycket att arbetarna strejkade just i det läget. Det här kan man ju tycka att det här kanske fackförbunden borde förstått. Det är lite så här, alltså strejkkassor, jag kommer ihåg när jag var, okej, jag har varit då 10 års åldern, kommunal stora strejk på 90-talet. På den tiden sopbergen växte i Sverige och skolmatsalar och annat stängdes ner och kommunal lade ner verksamheten och strejkade. Och lyckades på någon månad göra slut på 30 års samlad strejkkassa och fick ingenting för mödan.
Mm.
För det facket ofta inte tycks förstå är hur fruktansvärt dyrt det är med generalstrejk. Och första gången de lär sig det var 1909 och det ledde i princip till att antalet medlemmar i facket halverades efter det fiaskot.
Intressant det här också att vad det handlar om är egentligen en ekonomisk kraftmätning. Vem överlever längst?
Mm. Men där är också saken att jag försöker klura ut vad för ekonomisk felräkning fackförbunden gör. Och jag tror att vad de gör är att de kollar på hur mycket varor och hur mycket pengar har företaget tillgängligt. Hur mycket har de tillgängliga? Ja, men de har ju bara lager för ett par dagar och de har ju bara pengar som räcker några dagar. Vad de inte förstår är att företaget kan pantsätta hela sin kapitalstruktur. Fackförbunden har ingenting att pantsätta. De har sin strejkkassa och sen är det slut.
Ja, precis. Och dessutom är det ju så att facket, för dem handlar det om, okej, hur ska jag få mat till imorgon?
Mm.
Vad ska företaget, ja, företaget får väl skära ner då.
Ja.
Får väl göra sig av en personal, får väl sälja av någonting. Men det handlar inte om överlevnad från den andra sidan.
Och det här är ju det eviga problemet med våra lönarbetare. Och i vår tid så är ju de absolut flesta är ju lönarbetare. Men är du lönarbetare utan egen reserv så sitter du lite i knät på arbetsgivaren tills du kan hitta en annan. Och på den här tiden så var du... På den här tiden var det väldigt mycket outbildad arbetskraft. Väldigt många som sagt säkert kom nyligen från landet eller helt enkelt, de kunde inte se att de var inte specialiserad. Och är du outbildad arbetskraft, då är du den som åker först när det blir dåliga tider. Så att det är ju ett problem att det var ju ett problem för arbetskraften. De hade egentligen inga maktmedel. På det här sättet kan man ju tycka att den rimliga användningen av de kassor de lyckas lägga upp, det är ju att försöka försörja sig medan det är lågkonjunktur. Om nu lönerna går ner, jag menar, det kan ju kännas väldigt tråkigt och man kan tycka att usch, kan inte företagen bara betala ut? Och kan man ju argumentera om vad som är vettig kapitalavkastning, men marknaden, alltså, det är ju som så här att om avkastningen på kapital sjunker så antingen så sänker företagen lönerna. Om intäkterna sjunker, så antingen sänker företaget lönerna eller så får den avkapitalisering och då sjunker lönerna av sig själva. Så det är väldigt svårt att i en lågkonjunktur säga att ni måste betala högre löner. Sen har du hela den ekonomiska underkonsumtionsteorin, som numera är den keynesianska ekonomin, som säger att man måste betala ut mer, annars blir krisen bara värre och värre.
Mm.
Så det finns ju ekonomiska teorier som har gjort hela det här tänket värre naturligtvis också.
Jo, på tal om LO då, så har vi ju, som du nämnde tidigare, tror jag, ett väldigt högt fackligt medlemskap i Sverige i ett internationellt perspektiv.
Mm.
Men samtidigt så har det ju fallit rätt mycket i Sverige också de senaste åren. Och jag tror att facket börjar få ett sämre och sämre rykte helt enkelt bland människor. Och det är nog fler och fler som ifrågasätter nyttan också med det här, va? Och sen hjälper det inte att man ger sig på små bagerier och konditorier och pamparna åker på resor och sådana saker heller.
Det är ju intressant, för när var senaste gången vi hörde om att facket gick ut i generalstrejk mot ett storföretag? Jag tycker det enda man hör är att de sätter små företag i blockad. Och det är ju ganska intressant. Facket förstår själv att de klarar inte en kraftmätning mot ett gigantiskt företag. Samtidigt så
man väljer sådana billiga symbolåtgärder.
Ja. Men man kan ju fundera lite på vad är poängen med ett fackförbund? Ja, poängen är att göra så bra som möjligt för medarbetarna. Och då är en sak som arbetslöshetskassor är naturligtvis en ganska naturlig sak för ett fackförbund att ägna sig åt. Nu är de också, eftersom de är till viss del statligt finansierade, så är de ju kidnappade av staten och så vidare nu för tiden. Men man får ju också fundera på vad är poängen. Ja, teorin är ju att om vi inte strejkar och visar arbetsgivaren att vi inte accepterar vad som helst, så kommer de konsekvent sänka lönerna. Och i tidig industriell ålder så kan jag ju tänka mig att det kanske såg ut så här. Men efter att lönerna har ökat i 100-någonting år, så kan man ju börja ifrågasätta den här teorin. Jag menar, företagen har, antingen får man acceptera att företagen har mer eller mindre frivilligt höjt lönerna i 130 år. Och alltså så finns det ingen grundläggande konflikt mellan arbetare och kapital.
Alltså hela den här modellen, den glömmer ju bort att arbetsgivare vill faktiskt ha arbetskraft. De värderar arbetskraft. Speciellt värderar de duktig och ambitiös arbetskraft. Och att det alltså finns en konkurrens om arbetskraft. Man får en känsla att man utgår härifrån att arbetarna är... De nästan ber om arbete.
Mm.
Det är inte att arbetsgivarna vill ha dem.
Nej, jag kan mycket enklare förstå att man trodde att det var så att det fanns en evig konflikt mellan arbetstagare och arbetsgivare på den tiden när det var till största del outbildad arbetskraft. Men i ett modernt samhälle så förstår jag inte hur man fortfarande kan tro att den här modellen stämmer. Jag menar, det finns arbetsgivare som söker med lampa och lykta efter lämplig arbetskraft och inte hittar det. Och att då styrkeförhållandet alltid skulle vara så att det är till arbetstagars nackdel, det är lite svårt att... Det känns ju faller på sin egen orimlighet nu för tiden.
Ja, och till och med när det gäller outbildad arbetskraft så har det ju en väldig variation i människors förmåga och lämplighet för olika arbeten. Så jobba någonstans i 3 månader och det kommer ganska snabbt utkristallisera sig vem som är lämpad och inte. Och vem som skapar mest värde och så vidare. Och de individerna kommer ju naturligtvis konkurrera så.
Mm. Ska vi ta en berömd sån här facklig strid och diskutera lite kanske. Det är kanske inte så många som vet, Ådalen, de berömda skotten i Ådalen. Och nu ska ju säga så att jag trodde faktiskt att ja, det här var ju lite av en vad ska man kalla det för? Det brukar läggas fram som att det här var ju staten som slog ner hårt mot arbetarklassen och fackförbunden och skickade militären och faktiskt sköt några. Och det var faktiskt inte förrän jag läste en viss herres artikel som jag insåg att det ligger en hund begraven här också.
Inte ens det var på riktigt alltså?
Inte så dålen. Nej, det är ju alltså det är Lars Wildering som har skrivit, när han skrev den förra året när det var åminnelsen av Ådalen. I den så har han citerat Svenska Dagbladet från 1931. Jag tänkte jag skulle läsa det. Det här skrev Svenska Dagbladet om det som hände i Ådalen 1931. Under de senaste dygnen har på vissa ställen i Ådalen härskat ett veritabelt pöbelvälde, underblåst av kommunisternas uppvigningsarbete. Myndigheterna har praktiskt taget stått maktlösa och polisen har med korslagda armar sett hur de uppretade folkmassorna på det grymmaste misshandlat en del arbetsvilliga. Då är det naturligtvis de icke-fackanslutna som blivit misshandlade. Hur de stormat deras fartyg och under de mest uppseendeväckande former förgått sig mot de arbetsvilliga, som sönderslagna och blodiga med bakbundna händer tvingas att marschera framför kommunisternas demonstrationståg, allt medan polisen maktlöst stod och tittade på. Det var alltså kommunisterna som hade infiltrerat fackförbunden där och spöade skiten ur folk som inte var fackanslutna.
Mm.
Och till slut så skickade svenska staten fram militären.
Ja, det är lite av en annorlunda berättelse än den man vanligen får lära sig om.
Lars Wildering avslutar ju så här. Nu är det Wildering själv som skriver i Svenska Dagbladet. Låt oss aldrig glömma fackets lynchmobb i Ådalen och hur 60 man stod mot 4000 kommunister och kan ha stoppat en kommunistisk revolution i Sverige. Och ägnade dödade stackars personerna som den Moskva-finansierade lynchmobben tryckte framför sig en tanke. Slutcitat. Men det är ju också så här att Ådalen uppmärksammades först 1976 igen av Socialdemokraterna. Och då lades det då fram som en traditionell arbetarnas kamp mot överheten.
Och på så sätt har den berättats vidare efter det också.
Ja, men ytterligare Wildering meddelar här att 1934 vägrade LO att uppföra ett monument över det som dödades. med ordförande Edvard Johanssons motivering att dessa avlidna fallit offer för en selenkommunistisk konspiration. Man, alltså alla var alltså insatta. Det här var ju alltså en mobb kommunistagitatörer som hade spöat på andra människor och sen försökte i princip starta upplopp.
Mm.
Sen en intressant poäng här är att LO var strikt antikommunistiska. De var inte revolutionära utan de var reformister. Precis som Socialdemokraterna. Och här har vi en jätteintressant historisk parallell. För att LO och socialdemokratin kommer ju att bli enpartistaten i mångt och mycket.
Ja, du hade ju också det här lustiga fenomenet som LO praktiserade med kollektivanslutningar. Alla LO-medlemmar blev automatiskt anslutna till Socialdemokratiska Arbetarepartiet.
Ja, men jag tror att jag förstår lite bättre efter att ha läst lite om LO och Socialdemokraterna om hur den svenska enpartistaten, som jag ändå får säga existerade från, var det strax innan kriget till mitten på 70-talet någon gång, första gången som Socialdemokraterna tappade makten. Det är alltså den traditionella svenska enpartistaten. Det har ju att göra med att Socialdemokraterna tidigt valde väg mot kommunisterna och LO gjorde det också, vilket innebär att jag tror att den breda medelklassen gladligen röstade på sossarna för att minnet av att sossarna hade räddat Sverige från en kommunistisk revolution. Och det finns ju olika bud om hur nära Sverige var en kommunistisk revolution, men de flesta hävdade att det hade inte alls varit omöjligt att det skulle ske i Sverige, för det var väldigt mycket kommunistisk agitation, säkerligen finansierat en del, till viss del från Moskva. Och just i och med att Sverigedemokraterna, vilket var konstig felsägning, i och med att Socialdemokraterna var de som såg som de som hade hållit rent mot kommunisterna, så blev de därmed det statsbärande partiet och de blev synonyma för det reformistiska Sverige.
Mm.
Och det var ju bra att vi inte fick en kommunistisk revolution, men det här ledde ju också till en fruktansvärd stagnation i Sverige, som ju, jag menar, när vi kommer fram till 60-talet så börjar ju dumheterna så smått. Och sen kom ju hela vansinnet under 70-80-talet som ju höll på att sänka Sverige totalt. Och det var ju på grund av att vi hade en tradition av att i Sverige har vi ett parti, det är Socialdemokraterna liksom.
Mm. Jo, 1900-talet var ju deras, kan man säga.
Ja, 2000-talet kommer ju inte vara Socialdemokraternas i alla fall. Men om vi tar Ådalen, här var det ju så här att man ville strejka och då hade det dykt upp så kallade svartfötter eller gulingar eller vad man nu kallar dem. Folk som inte var fackanslutna och var villiga att jobba ändå. Och här kom ju våran, får vi ändå säga att det största anledningen vi tycker illa om fackförbund. För då tar man till våldsmedel mot de som inte är fackanslutna och som inte vill vara med i fackets protestaktioner.
Ja, exakt. Våldsmedel, ja. Och idag finns det ju också indirekta våldsmedel genom statsapparaten.
Ja, jag vet inte hur, vad det är tillåtet för facken att göra exakt idag. Ja, men de får ju inte spöa på andra människor. Det får ju facket inte göra. Det har de kanske aldrig fått. De har bara gjort det ändå under vissa perioder. Däremot så finns det ju lagstiftningen som sådan. Du kan ju ta ut företag i blockad i princip. Sen har de ju, de försöker ägna sig åt sympatistrejker, nu var väl det ganska länge sedan och så vidare. Men traditionellt har ju tanken varit att om facket säger att nej, vi tänker lägga ner arbetet, då får ingen annan gå in och återuppta det här arbetet. Det är ju inte direkt laget reglerat, det är väl Saltsjöbadsavtalet som har legat till grund för det, och det är ju egentligen ett avtal mellan LO och Arbetsgivarföreningen, som nu är Svensk Näringsliv.
Mm, gamla SAF.
Mm.
Nej, men alltså om det hade rådit frihet här, så hade man ju då kunnat som arbetsgivare säga, ja, du vill inte arbeta, bra, då tar vi in någon annan här. Men det här är ju inte giltiga skäl för att göra så med folk.
Nej, det är ju lite konstigt att folk inte arbetar och inte giltigt skäl för uppsägning.
Nej, precis så.
För att det finns en rätt att strejka. Det är en ganska konstig rätt. Eller rätt att strejka, ja, det är klart du får göra det. Men strejka utan påföljd. Alltså, de får inte ens ta in någon under tiden du strejkar. Du får inte ens ta in en tillfällig arbetare. Liksom.
Nej, och det är märkligt.
Det är ytterst märkligt.
Och det är det man motsätter sig det här.
Ja, om folk vill säga att jag tänker inte arbeta längre, nej, det är absolut. Och om folk tillsammans vill säga att vi tycker det är så dåliga villkor, så nu går vi gemensamt ut i strejk, ja, absolut, det tycker man ska göra. Och om det verkligen är så att det är så riktigt dåliga villkor, då kanske det är så att det går inte att få någon annan, de företag kan inte hitta någon annan anställare för villkoren är så dåliga. Och sen kommer man då överens om att okej, men då får företaget försöka buda tillbaka de som jobbar där, för det går inte att hitta någon annan som vill jobba under de villkoren.
Vad finns det för ekonomiska konsekvenser av facket? Jag känner ju folk som på allvar hävdar att den välståndsutvecklingen i Sverige är på grund av facket. Varpå jag föreslog att man skulle åka ner till Afrika någonstans och organisera facket för att se välståndet blomstra.
Mm.
Kan man med facket höja välståndet? Nu, klart det är ett flummigt begrepp.
Ja, för vem blir ju frågan?
Ja. Kan man få 6 veckors semester och stigande löner och...
Ja, för vissa personer kan du få det. Du kan ju knappast få det för alla. Men om du lyckas... Om en del av fackets verksamhet har ju ofta handlat om att hålla ute annan arbetskraft. Nu för tiden oftast utländsk arbetskraft. Så att om du kan hålla ute annan arbetskraft, så kan du ju artificiellt driva upp efterfrågan på dig själv. Driva ner tillgången på arbetskraft. Och då kan du ju leda till en situation där du sen kan försöka pressa fram vissa saker från arbetsgivaren. Men då ska man komma ihåg att då pressar du inte fram det genom tvångsmedel. Då pressar du fram det för att du har ökat efterfrågan på dig själv. Du har begränsat utbudet av arbetskraft. Så det skulle vara på det sättet då. Men samtidigt, ja, man kan ju tänka sig att en grupp arbetare lyckas göra det här, men ofta är det en annan grupp arbetare som då kommer få det sämre relativt sett. För att du kan ju inte pressa, du kan ju inte tvinga företagen att ta av sin vinst och ge till arbetarklassen, ge till arbetarna, ska inte ta som klass här. För att på sikt kommer det leda till en avkapitalisering. Om du pressar ner kapitalvinsten under vad folk vill ha för avkastning på sina investeringar, ja, men då kommer folk investera mindre och då försvinner ju kapital och då sjunker lönerna. Så att på kort sikt kanske du kan göra det, jag vet inte. På lång sikt känns det ju inte som att det egentligen går.
Det finns lite olika teorier som ligger bakom det här med fackföreningar. Alltså ekonomiska teorier. Huruvida man faktiskt kan förbättra villkoren ekonomiskt och inte. Och... jag såg en text här som jag hittade på nationalekonomi.se där faktiskt många svenska ekonomer var positivt inställda till det här. Knut Wicksell, vår proto-österrikare, han var skeptisk dock.
Han var skeptisk.
Ja, han var skeptisk. Men på det stora hela så var man rätt positiv till det här och trodde att man kunde då höja välståndet.
Ja, man kan ju tänka sig så här. Man pratade ju mycket om arbetskraftens organisering. Och man kan för all del tänka sig att organisering så tillvida att man kan jämföra löner och jämföra villkor och komma fram till vilka företagare som... Jag menar, säg att det finns val vilken fabrik du vill jobba på. Du kan bara jämföra det och se vilka som ger sämst löner. Då kan du ju pressa upp lönenivåerna till någon form av generell nivå. Det vill säga du kan pressa dem som försöker lägga sig under marknadslöner. Och du kan ju driva den utvecklingen snabbare kanske. Så att de företag som försöker betala under marknadslön, de kan du ju garanterat tvinga upp till marknadslön genom ren konkurrens. Men då handlar det ju mer om informationsspridning och mer än påpekande, bara så du vet, så att alla andra fabriker är ju bättre betalt än du gör, så att vi slutar om inte du höjer din lön till någon rimlig liknande nivå. Så där kan man väl tänka sig att organisering är rimligt, men det är just det med stridsåtgärderna som jag har svårt att se att de skulle kunna göra något långsiktigt bättre. Men det fanns ju olika syn på det här. Det fanns ju en annan nationalekonom som hette Gustav Kassel, och jag har för mig att han var väl lite mer så här. Han hävdade väl i princip motsatsen, att om man bara lämnar upp till marknaden så kommer det inte alls uppnås någon form av ekvilibrium, utan arbetarklassen måste organisera sig och använda stridsmedel för att kunna hävda sin rätt då. Alltså han stod väl mer på sidan. Han såg det väl som en kamp mellan kapital och arbetarklass. Medan Wicksell gissar jag inte riktigt gjorde det.
Jag tror vi får gå igenom lite svenska ekonomer här en dag. I något avsnitt.
Ja, det finns ju några stycken att välja på. Så att den här debatten har ju pågått i 100 år. Den är inte slut än. Vi vet ju lite var vi står. Att jag menar, marknaden är inte 100% effektiv. Du kommer alltid kunna hitta företag som betalar lägre lön än de andra. Och företag som betalar högre lön också för den delen. Men över tid så är det ju svårt att se hur det inte skulle kunna utjämna sig om folk kan byta arbete.
Ja, jo, precis. Det verkar som att LO har lite annan strategi nu för tiden.
Jaså?
Ja, det är inte så mycket inriktat på strid. Och det kan väl förklara för det var länge sedan vi såg en generalstrejk. De har någonting som de kallar de 5 värnen.
Okej.
Okay. Och det är 5 punkter. Full sysselsättning. Vare sig du vill jobba eller inte.
Ja. Okay.
Aktiv arbetsmarknadspolitik. Vad det nu betyder. Hög arbetslöshetskassa. Starkt anställningsskydd. Rikstäckande kollektivavtal.
Ja, det är väl den vanliga smygkartelliseringen av arbetsmarknaden då. För vem gäller det här till att börja med? Som vanligt gäller ju inte det här för naturligtvis för utländsk arbetskraft. Det gäller ju bara för dem själva.
Ja, det gäller väl för deras medlemmar då. Det är väl deras selling point här.
Ja. Men så här, aktiv arbetsmarknadspolitik ska vara någon form av egen syfte. Det kan jag tycka är lite konstigt. Ett syfte, vad försöker man uppnå med det? Men det är ju så här, det har ju blivit en ganska politisk organisation, LO. Det känns som att LO är ett form av bihang som öser pengar in i socialdemokratin. Det har det naturligtvis varit länge, men det känns som att LO inte ens är ett fackförbund längre, utan det är en kvasi politisk rörelse.
Men full sysselsättning då? Ligger det verkligen i fackets intresse att skapa full sysselsättning?
Ja, de måste väl säga det inför sina medlemmar, men nej, alltså på sikt, varför skulle de vara med i facket om alla hade arbete? Det är ju ofta så att facket är man ju huvudsakligen med i traditionellt för att det var de som hade A-kassorna. Nu har man ju klippt bort A-kassorna till viss del. Men är det en bra fråga? Vem behöver facket om det finns full sysselsättning?
Hög arbetslöshetskassa.
Ja, de menar att det ska vara hög nivå på A-kassan. Det går ju inte riktigt ihop med det med full sysselsättning, för har du hög A-kassa så vet man att statistiskt sett så är det fler som slirar omkring på A-kassan längre. Incitament och allt det där som vissa inte gärna vill tala högt om.
Och starkt anställningsskydd. Ja, det är också lite på tvärs mot full sysselsättning, eller hög sysselsättning i alla fall. Så det...
Ja, vi kan ju nämna LAS. LAS infördes ju på 70-talet och uppdaterades på 80-talet. LAS är en av de saker som har saboterat svensk arbetsmarknad mest. Huvudsakligen för att nu, i och med att branscher, framförallt IT-branschen där jag befunnit mig ganska länge, men även andra branscher, så är det så att man är så specialiserad så att LAS gäller i princip inte längre. Man har så kallade LAS-kretsar. Eftersom du har så specialiserad arbetskraft så är du bara jämförbar med folk som har samma arbetsuppgifter. Och i princip, eftersom allas arbetsuppgifter är unika, så gäller inte LAS längre. Man kan alltså säga upp den man vill och inte den som kom in senast. Men LAS var ju tidigare ett mycket stort problem, för att det innebar att man var ju rädd för att anställa folk. För att får du in någon i företaget så är det inte säkert att du kan säga upp den här personen, även om de visar sig vara en fullständig klåpare.
Precis. Den sista punkten här tycker jag också är intressant. Rikstäckande kollektivavtal. Det betyder att du ska ha samma lön i övre Torneå som du ska ha i Stockholm. Alltså.
Ja, det är ju en av de saker jag avskyr mest i svensk politisk historia är det förbannade, nu ska vi se vad heter det, Ren-Meidner-planen. Det gick alltså ut på att man medvetet skulle slå sönder alla mindre effektiva företag, gissa vart de låg, på landsbygden såklart, för att tvinga upp lönerna. Och det är ju en typ av korporatism på sitt sätt att gynna storföretagen och framförallt slå sönder mindre familjeföretag och så vidare. Men det var en medveten politik.
Sverige är ju, enligt vad jag har sett i alla fall, unikt. Så landsbygden är unikt utarmad i Sverige. Och jag undrar om inte det här är en väldigt viktig förklarande faktor till det.
Jo, men det, alltså central planeringen av Sverige har ju varit så hård, vilket gör att det är ju svårt att få upp företag på landsbygden. De som fanns har gått ner sig. Det är ju också att väldigt mycket av svenska industrierna gick under höginflationsåren, och du får inte upp en ny industri i en små ort. Du gör bara inte det. Det finns liksom inget kapital att bygga för där ute. Så att visst, Sverige är ju, alltså svensk landsbygd är utarmad. Och värre blir det ju. Och det är ju det enda man kan hoppas på där, är småföretagsamhet. Det är det enda som finns kvar att hoppas på. Får vi se om det blir någonting av det och hur lång tid det tar att bygga upp en liksom. Men visst, du ser ju det på döende små orter liksom. Har du mindre än x antal tusen invånare, så är du på sikt en döende ort, garanterat. Och det kanske är unikt för Sverige, jag vet inte. Det är mycket mer att det är så.
Ja, i alla fall vad jag har sett, mina resor både i Europa på...
Jo, nej, men jag tror att de har poäng. Sen är ju Sverige så vidsträckt också. Så en av problemen är väl att väldigt många yngre flyttar ifrån den här typen av orter, för att det är så långt att ta sig till någonstans där det finns någonting att göra. I länder där orterna ligger närmare så kan man ju bo i en liten by, för att det är inte så många mil till en större stad. Det är det ofta i Sverige.
Ja, det är sant.
Men, det blir... Vi får ta ett avsnitt om det också. Landsbygd, har vi inte avverkat? Jo, det har vi gjort i flera avsnitt, men det kanske kommer mera.
Mm.
Ska vi kanske nöja oss där? Jag vet inte, det har blivit lite hattigt avsnitt. Vi har hattat fram och tillbaka genom historien och diskuterat både det ena och andra. Saltsjöbadsavtalet är väl något sånt där som vi borde prata om. Borde pratat lite mer om, men i grund och botten så rör det sig om det är ju... Det var ju på 30-talet man gjorde en frivillig överenskommelse mellan då just LO och SAF, som skulle undvika strejker. Och det man väl kan säga var att det var ju för att staten inte skulle lagstifta om villkoren mellan arbetsgivare och arbetstagare. Sen gjorde man ju det ändå med LAS och MBS och så vidare. Men jag tror att Saltsjöbadsavtalen kan ju ha till viss del fyllt sitt syfte om någon form av samförstånd mellan arbetsgivare och arbetstagare. Samtidigt så får man ju den här kartelliseringstjänsten att det ska vara två centralorganisationer, och vad är det kallas när du har den gemensamma lönesättningen för halva Sverige? Är det exportföretagen som ska sätta, kallas det märket?
Ja,
eller?
Just det. Det här roliga, ja. Svenskt Näringsliv har ju det här märket.
Exportföretagen sätter lönerna först?
Ja, de sätter lönerna först och sen så härmar alla andra efter.
Ja.
Och det är problemet som uppstår när man inte har en marknad och inga priser. Då får man ta sina priser utifrån. Och så får de vara riktmärke för övriga löner då.
Mm. Och här kan jag väl tycka att man kan argumentera för att centralisering, centralplanering kan vara dåligt även om det inte är staten som utför det. Just här kan jag känna att jag har så svårt att säga om jag tror att Saltsjöbadsavtalet har varit bra eller dåligt för Sverige.
Men en rolig sak i det här resonemanget är ju också att man gör det här för att man ser sig vilja ta ansvar för inflationen.
Mm.
Därför att lönerna får inte öka för mycket, för då blir det inflation.
Mm.
Och därför måste folk sitta i Stockholm och bestämma vad det ska vara för löner över hela landet.
Ja, precis. Och sen vet man ju även att det här höll ju inte på 70-talet. För när inflationen stack iväg så pressade ju facket hårt för att lönerna skulle åtminstone hålla jämn takt. Så att, ja... Det är lite svårt att bedöma om. Jag tror att säkert att när avtalet slöts och man var under hot om att staten skulle hårt börja lagstifta rakt in om löner till höger och vänster, så var det säkert bra, en frivillig överenskommelse. Den är ju frågan om den centralisering det ledde till, som sagt, på sikt var skadlig för hur svenska samhället fungerade. Och det är svårt att säga. Du får fackpampskandaler, du får liksom villkor som inte är anpassade efter lokala förutsättningar och så vidare. Så att, ja,
Vilka möjligheter har man att runda det här i Sverige? Helt enkelt skippa det. Du säger att du har personal som inte är intresserade. Du behandlar dem väl som arbetsgivare.
Nu för tiden så tror jag att du har ganska stora möjligheter att runda det här i många branscher. Vissa branscher har du inte det. Men jag tror att nu för tiden är det ganska mycket spel för gallerierna. Det är ett politiskt spel för gallerierna mycket. Arbetsgivare, Svenskt Näringsliv går ut och säger åh nej, det här går inte. Och facket säger jo, nu måste höja lönerna massa. Och sen bråkar man. Men i slutändan så tror jag att man sätter någon form av riktmärken och så gör företagen ungefär så med vissa ändringar, undantag etc. Så jag vet inte hur stor roll det här spelar längre. För jag tror att Ja, men om märket är för lågt så tror jag definitivt att företag är villiga att suga arbetskraft genom att höja lönerna. Om riktmärket är för högt å andra sidan så kan jag ju tänka mig att det blir svårare. Så jag vet inte. Det är ju industrin där gäller huvudsakligen och naturligtvis inom kommunal då.
Jag tror också att det är som du säger det här med att ju mer specialiserade människor blir, ju mindre fabrik, liksom monteringsjobb och såna här saker, desto mindre relevant blir det här med kollektivavtal.
Jo.
Den typen av överenskommelse om för folks huvuden.
På det sättet så kan man ju omvänt säga att någon form av syfte har det ju garanterat spelat en gång i tiden. Jag kan inte bedöma om det har gjort någon nytta i någon mån i vissa fall. Jag vet att som liberal förväntas jag mig säga att allting av det här är bara mög och har bara lett till strunt. Jag känner inte att jag kan riktigt döma ut alltihopa, liksom Saltsjöbadsavtalet och kollektivförhandling och sådär. Jag tror, instinktivt vill jag säga att jag tror inte det har lett till någonting bra. Men jag kanske inte kan bevisa det.
Ja, men tänk så här, incitamenten va? Mm. Du jobbar på en viss arbetsplats med ett visst typ av arbete. Du får din lön satt uppifrån. Det spelar ingen roll hur bra du är. Din lön är satt. Jag vet bara vad det ska ge mig för incitament att göra någonting extra.
Nej, men så är det ju. Sen samtidigt, traditionellt var det så att du hade ju i princip löneskikt per ålder. Ju längre du hade jobbat, ju äldre du är, desto högre lön hade du. Och det här är absolut, det här lär ju vara skadligt för löne, eller för motivation hos många. Och det gör ju att man för att ändra sin lön måste byta karriär helt. Du kan liksom inte komma någonstans inom, din karriär är liksom förutbestämd inom ett yrke. Du måste byta yrke helt. Och så att, ja, nej, absolut.
Det blir ju mer lönesättning alla offentlig sektor.
Generellt sett gäller uppenbarligen att fri lönesättning är det enda rimliga. Och det borde egentligen gälla i alla branscher. Min svårighet är väl främst att bedöma hur mycket skada det här har gjort i en, om du tänker i en fabriksmiljö där lönerna är ganska homogena, så kanske det är det man har kommit fram till att alltså relativt nära det som egentligen var eller skulle ha varit på en fri marknad också, jag vet inte.
De som är sämst, de som är minst produktiva, hjälper facket dem i långa loppet?
De hjälper dem definitivt inte att bli mer produktiva. Det är de som är mest produktiva subventionerar troligtvis till viss del de som är minst produktiva. Det är väl den naturliga konsekvensen av det här. Nackdelen kan ju därmed vara att det finns ju ingen instrument för de som är sämst heller att bli något bättre, för de får ju samma lön ändå. Utan det kommer ju då bli rent socialt. Du får ju rent socialt tvinga människor att skärpa sig om det är så.
Det är en slags omfördelning det här från produktiva till mindre produktiva.
Och sen är det så att alla vet ju att för att komma runt saker som LAS så har man ju på många ställen, till exempel inom landstinget, ägnat sig åt att mobba ut dem man vill bli av med så att de säger upp sig själva. Och jag vet inte om jag kan tycka att det känns ju inte som att det är ett bättre sätt att göra det på direkt. Att sätta någon på 50 års arkivtjänstgöring för att de ska säga upp sig för att man inte kan säga upp dem. Det känns väl kanske inte som att saker blir bättre för den sakens skull.
Kanske bättre att man får ett trevligt avsked och en liten gåva och sen så får man gå och söka ett nytt jobb helt enkelt.
Ja, men på något sätt ärligare. Så att, nej, uppenbarligen så det finns ju att det är ju det här, om folk är frivilligt, det jag har problem med att säga att om folk frivilligt går med i till exempel en arbetsgivarförening och så går folk frivilligt med i ett fackförbund och sen har de föreningarna frivilliga förhandlingar med varandra och kommer fram till någonting. Jag kan ju inte säga att det per definition är fel. Jag tror inte det är jätteeffektivt. Men om det är frivilligt från alla parter så får man väl göra det så. Jag kan ju tänka mig att det finns folk som vill göra det så. Men då får man ju inte hindra de som inte vill göra det så naturligtvis.
Mm.
Det är väl mest poängen jag ville framföra.
Och sen så uppstår ju såna här problemlösa företag, bemanningsföretag. För att komma runt det här också.
Det är ju det, bemanningsföretagen. Jag har ju en privat teori om att en av de saker som har räddat svensk ekonomi sedan 90-talet är framväxten av just bemanningsföretagen. För att de dels löser de saker som ingen annan löser och tar väldigt bra betalt för det. Och dels agerar både prispressare och lönepressare beroende på bransch. Det är intressant att inom sjuksköterskeyrket så är det ju bemanningsföretagen som är lönepressare. Det vill säga pressar upp lönerna för sjuksköterskor. För att de är villiga att betala. De vet att det är en brist på sjuksköterskor. Så de är villiga att betala mer. Och sen säljer de här sjuksköterskorna svindyrt till landstingets sjukvård då. Och på sikt leder det till att alla sjuksköterskor kommer hoppa av landstinget och söka hos bemanningsföretagen, och sen kommer bemanningsföretagen sköta all personalförsörjning för sjukvården, och då kommer de ha marknadslöner. Så det är ju en grupp som intressant nog har haft långt under marknadslön av diverse historiska skäl.
De kommer ha marknadslöner och lite friktion inbyggt.
Ja,
om vi hade haft en rimlig anställningspolitik då, inte bara landstingsarbetsplatser, så hade det naturligtvis uppstått utan detta.
Nej, men så bemanningsföretag är ju bara av godo, och det finns ju alltid skräckhistorier, men de absolut flesta som jag någonsin träffat som jobbat på bemanningsföretag har gillat det. Jag menar, konsultbranschen, alltså den, när man jobbar för IT-konsultföretag så är man ju nästan i bemanningsbranschen. Man skickas runt lite här och där och gör saker. Och det är just det som är så bra med bemanningsföretag. De fyller en väldigt viktig entreprenöriell roll på arbetsmarknaden. Och jag vet, det är väl därför Lars Ohly och alla andra vänstermuppar vill förbjuda dem, för att de effektiviserar saker och gör det bästa av situationen liksom.
Ja, precis. Mycket bra. Jaha, det var facket.
Ja, det var facket det.
Alltid svårt att uttala det ordet här när vi filmar utomlands. Jag måste alltid se vilka som sitter runt omkring mig.
Ja, det är svårt på engelska. Nåväl. Jag kan avsluta med ett personligt meddelande. Får det, Klaus?
Okej.
Jag håller på att testa den här saken som heter Twitter.
Jag har försökt 3 gånger, 4. Jag fattar inte.
Nej, jag fattar inte heller. Men jag skickar ut några så kallade tweets. Och det tydligen finns några som läst. Och det är till och med några som har hittat att jag finns på Twitter. Uppenbarligen så heter jag vad jag heter och ingenting annat. Jag har försökt, det är lite socialt experiment. Jag försöker komma fram till hur det funkar, vad man ska använda det till, är det ens värt något. Och hittills så är jag ganska nedslagen, för att det fungerar som nyhetsflöde om du följer rätt kanaler. Du kan få såna här jättekorta nyhetssammanfattningar på 100 tecken eller 140 tecken från tidningar och skribenter och Bubbla till exempel och så vidare. Och det är väl bra. Och så då kan man klicka runt lite där. Men sen ska man skriva något själv, och då får man aldrig plats med text, utan man är tvungen att skriva såna här jättekorta halvmeningslösa statusar. Och sen har jag märkt att man börjar sitta och fundera på hur ska jag skriva någonting snärtigt så att folk likar det och vill läsa det. Och då blir man så här, men vänta nu här. Det går inte att skriva något rimligt alls på 140 tecken. Det är ju helt omöjligt. Det kan ju inte skriva en artikel på 140 tecken. Så att, ja...
Ja, men det var ju deras försäljningsargument när de drog igång för ett antal år sedan. Att, och så kan du bara skriva 140 tecken.
Ja. Oh, nej, det skulle ju bli bra om man skriver om de ökade det.
Jag skulle starta en konkurrent där du bara kan skriva 130 tecken.
Eller nej, det jag har märkt, det som är intressant är att observera sociala beteenden. Du kan göra lite antropologiska studier. Det finns ju några av de här mediepersonligheterna, skribenter och annat, som är jätteduktiga på att odla sitt personliga varumärke, som det heter.
Ja, just det.
Och sen kan man då använda det här personliga varumärket för att hävda att man har inflytande. Så att det blir lite som någon form av spel, tror jag. Du köper inte röster, utan du köper Twitter-inflytande genom att vara snärtig. Men så att, jag vet inte. Jag ska testa det ett tag till, och jag kommer väl skriva några uppdateringar. Jag skriver lite på blandad svengelska, och tänkte jag skulle testa att irritera lite folk också genom att säga några sådana här väl genomtänkta sanningar på 140 tecken och se om man blir mobbad då.
De har satt upp ett råd nu på Twitter.
Mm. Ja, då åker jag ut snart då.
För ja, du vet att ingen ska känna sig mobbad och kränkt och sådär. Och de har en hel del intressanta organisationer som de då samarbetar med. Bland annat en som är, vars namn jag tycker var speciellt intressant. Mm. Dangerous Speech, någonting heter de.
Ja, farligt tal. Mm. Nej, som så här, vi kan... Ett strålande exempel på vad som hände på Twitter hände för några dagar sedan. Då var den anglikanska kyrkan i England som officiellt bad en bön för Dawkins, den berömda ateisten som har fått någon hjärtattack eller en stroke eller någonting. Så de skickade ut en tweet där de skickade en bön till han och hans familj. Och han är då ateist, och hela Twitter fick en Twitterstorm där de sa att det här är någon form av kristet trollande. Man får inte be för någon som är ateister och på den nivån är det liksom.
Mm.
Det är fruktansvärt juvenilt. Men jag ska testa lite tag till, så den som vill följa mig kan ju hitta mig där och lyssna på meningslösa haranger i 140 tecken. Jag vet inte varför jag gör det här. Jag stänger ner. Jag lovar dyrt och heligt att när jag tröttnar så kommer jag stänga och ta bort alla tweets och låtsas som det aldrig har hänt. Så mycket lovar.
Om du listar ut det så kan du tala om för mig hur det funkar, så ska jag försöka också. Ja, för 50 gången.
Så kan vi ha ett Twitterkrig, Klaus.
Just det.
140 tecken skjuts i salvor fram och tillbaka. Ja, ska vi rekommendera en bok istället? Det är lite väntanstider. Jag väntar ju personligen på att Daniel på projekt Moberg ska bli färdig med Svenska allmogens frihetsstrider. Den kommer väl, allt eftersom. Men istället för den så tänkte jag rekommendera något helt annat som jag kommer att tänka på apropå kriget i Syrien. For Whom the Bell Tolls av Ernest Hemingway tänkte jag rekommendera. Läste jag för en 10 år sedan.
Klockan klämtar för dig.
Mm. Det är en väldigt bra bok, tycker jag. Den handlar om spanska inbördeskriget. Så att, läs den. Eller så kan ni läsa en bok av Mises. Det går alltid bra. Ska vi nöja oss där?
Vi nöjer oss med detta.
Det var alltså avsnitt 78.
Och vi hörs snart igen.
Ja, tack och hej.
Hej.
Detta avsnitt är klippt och mixat av CF Ljud. För klippning, mixning eller ljudförbättring, gå in på cfljud.com.